Det är måndagen den 3 november. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Det brukar heta en bildningsresa, men i det här fallet får man kanske säga en bildningstripp. SVTs nya dokumentär Så knarkar Sverige ger både kunskap och perspektiv på en fråga som våra politiker från höger till vänster vanligtvis gör allt för att tiga ihjäl. Kunskapandet tänkte jag att vi skulle fortsätta med i ett samtal med journalisten bakom programmet, Johan Wicklén. Välkommen Johan.
Tack så mycket.
Välkommen igen får jag kanske säga för poddens lyssnare. Vi har poddat både om din bok och du har varit här och pratat om Tyskland.
Ja, tidigare. Tysk legalisering av cannabis var nog senast.
Ja. Hur kommer det sig att du gjorde den här tv-serien?
Nej, men så här. Det är inte så att det inte rapporteras eller pratas om narkotika i Sverige.
Kanske mer än någon, politiken.
Ja, men kanske mer än någonsin och kanske inte ens politiken, för den är ju rätt död på många sätt och vis, som du själv vet. Men det är ju nästan alltid i relation till räven, jordgubben, greken och de här stora individerna och nätverken. Jag har ju alltid velat attackera ämnet från lite andra håll. Politiken, historiken, vetenskapen. Och det här är ju då ett vetenskapsprogram. Först och främst är det tredelat, så att det är mer åt det naturvetenskapliga hållet än, det är inte så mycket samhällsjournalistik här och det är med flit.
En stor del är då att ni lät göra tester av dricksvattnet i ett antal länder i antal städer i somras. Varför föll valet på den metoden och vad kan säga som resultatet?
Ja, men så här, när man gör tv så behöver man ju ha lite processer att följa. Mm. Och det är väldigt svårt att göra narkotikajournalistik generellt för att folk inte är så villiga att ställa upp och prata. Mm. Göra tv ännu svårare. Folk vill inte prata, det finns väldigt få processer att följa. Så det här var ju ett sätt att ha någonting och också göra det lite nyhetsmässigt. Mm. Och också få med flera delar av landet. Men också för att visa då kunskapsmässigt, vetenskapligt, hur svårt det är att veta hur mycket narkotika som brukas i Sverige, var det brukas mest och så vidare. Så det är också att gå bakvägen då och dessutom attackera de här enkäterna som vi brukar använda. Och vi har ju med forskarna från CAN som gör de här enkäterna för att visa hur stort mörkertal det är. Så att avloppsmätningarna är ju superintressanta. De kan ge oss vissa svar. Samtidigt så är vi väldigt öppna med att de också har många svagheter. Men det är en pusselbit bland många.
Mm. Men de indikerar alltså att bruket är större än vad folk vill medge?
Ja, men det är svårt för att avloppsmätningar kan inte precis översättas i enskilda doser till exempel. Nej. Eller hur många, utan då får man gå till enkäten och se på trender över tid. Däremot så kan man ju se när vi vet idag till exempel att kokainet finns i hela landet. För 5-10 år sedan så dök inte kokain upp på alla platser där man mätte. Men nu finns det överallt, även på små ställen, även om det är små, i små mängder. En annan sak som man kan se också, eftersom avloppsvattnet ljuger ju inte, utan du kan liksom inte lura avloppsvattnet. Så vi kan se att en drog som cannabis, som tidigare hade en tydligare helgpuckel, alltså det var, användningen ökade ganska mycket på helgerna. Nu kan man se att den här linjen är jämnare över veckan, vilket tyder på att cannabis har etablerat sig som en vardagsdrog. Vi kan också se att vissa andra droger som kokain och MDMA verkligen är helgdroger, mer festdroger.
Mm. Är det någon som tydligt ökar eller minskar? Du var inne på kokain som sprider sig. Men
om man tittar på, vi gör ju bara en ögonblicksbild. Ja. Sen är det en stor, vi är 36 kommuner samtidigt, så att det är styrka med vår mätning. Samtidigt så är det bara en ögonblicksbild. Men om vi tittar på de som har mätt över tid, så Gävle till exempel som varit bäst i klassen, så ser man stora ökningar, amfetamin, kokain, cannabis. Sen kan det gå lite upp och ner år för år, men trenden är en ökning.
Och är det i linje med andra enkätsvar och liknande? Ökar bruket i Sverige, kan man säga det?
Enkäten är lite luriga. Där ser man ju, om vi tittar från liksom millennieskiftet fram till idag, så ser man ju tydliga ökningar. Sen går det där lite upp och ner. Men enkäterna, och det här tar vi också upp i programmet, de är ju bra för att se trender över tid. Mm. Om man tänker att folk ljuger eller glömmer bort att rapportera lika illa.
Lika mycket, ja.
Och vi vet ju till och med kring alkohol så underrapporterar människor i enkäter. Ungefär med hälften. Och det är en laglig drog.
Jag drack inte så mycket igår.
Nej, man vill framstå som mer hälsosam. Kostforskning är liksom erkänt svår att göra, för folk kommer inte ihåg vad de käkar. Man måste liksom låsa in folk på sjukhus och ge dem en viss kost för att veta vad som händer egentligen. Ja. Men då, om man tittar på alltså, över tid så är det ju definitivt ökningar. Och om man lägger ihop det här med beslag, för vi har haft en enorm ökning av beslag.
Ja, det är rekord varje år.
Det är så höga ökningar att det är uppenbart, om man lägger ihop det med underrättelseinformation från polisen, de studier Bro har gjort på området, så vet vi också att narkotikamarknaden har professionaliserats. Våra nätverk är då bättre på att ta in större mängder. De har också bättre på att ta hit stora mängder narkotika och sen sälja det, inte bara i Sverige utan i andra länder. För de kokainbeslag som har gjorts de senaste åren, det kan inte, det är inte bara till den inhemska marknaden. Då skulle alla gå runt liksom med kokain i näsan. Och det är långt ifrån så det ser ut.
Så man vet, men just det här att tullen gör rekordbeslag betyder inte att narkotikan försvinner från marknaden, utan det är snarare en indikation på att det kommer mer också ut.
Ja, och vi har flera spelare som kan ta in stora. Sen visst, tullen kanske blir bättre på vissa sätt. Problemet är, och det här är ju för att Tullverket går ju ut ofta och är glada för att man har gjort rekordbeslag. Men, och det här vet alla poliser, det här vet alla som kan det här ämnet, de här stora beslagen betyder ingenting i det stora hela. Tvärtom kan det vara så att de stora spelarna istället skickar mera för att man måste räkna på att bli av med visst. Vilket kan göra att det blir mer narkotika på marknaden. Men framförallt så skapar det ju skulder inom den kriminella ekonomin. Som i sig kan resultera i våld.
Ja, mycket av våldet, eller en del i alla fall, handlar väl om just skuldindrivningar och sånt.
Absolut, och mycket av sprängningar, skjuta portar och så vidare.
De tre programmen här är uppbyggda kring bruket av varsin drog. Amfetamin, MDMA, vanligen kallad ecstasy, och cannabis. Hur kommer det sig att valet föll på just dem och kanske inte kokain som hade kanske legat nära?
Ja, men dels eftersom vi gör ett mer liksom naturvetenskapligt program så vill vi ha tre olika drogklasser. Mm. Så amfetaminet är ju då vår stimulant, vårt centralstimulerande ämne. Och där går ju kokainet in också. Vi nämner det lite grann. De är kusiner lite grann med varandra. Även tobak till exempel. Eller nikotin i det här fallet. Och koffein är ju två lagliga och lite mildare stimulanter. Och amfetaminet har ju ett intressant historia i Sverige. Vi har en lång historia i Europa generellt. Det fanns liksom en ganska fri förskrivning och fri försäljning av amfetaminpreparat länge. Och i Sverige på 50-talet, piggpiller, hemmafruar, studenter som skulle plugga till tentor. Det var väldigt spritt, olika typer av amfetaminpreparat.
Jag såg något om att 6% av den vuxna befolkningen på 1950-talet tog amfetamin. Vilka svenskar var det? Det var hemmafruar, studenter som du säger?
Ja, och även kan vara fabriksarbetare. Ja. Och det ser man fortfarande i andra delar av världen som har en mer typ av den här monotona industri, liksom fabrikindustrin. I Asien till exempel, väldigt vanligt med amfetaminbruk / missbruk bland människor som jobbar bara för att orka långa pass i en monoton industri. Sen har vi haft lite sådana skandaler inom situationstecken, vet jag, vid löpande band, Volvo och sånt där, och det finns berättelser fortfarande från det moderna Sverige om amfetaminbruk. Och det är också intressant för att vi ser, jag sa att kokain är en sån som sticker iväg på helgen i avloppsmätningarna. Amfetaminet, som också är en stimulant med liknande effekt, den har en mer jämn fördelning över veckan. Det tyder på att folk kanske självmedicinerar sin ADHD, sen har vi ADHD-medicinerna, men också att folk använder det för produktivitet kanske.
Så det är en liknande användning idag, eller är det mer rekreationsbruk?
Ja, det är svårt att säga. Amfetaminet har alltid varit populärt i norra Europa. Och det är det vi ser också i avloppsmätningar när vi jämför de europeiska länderna, att i södra Europa är inte amfetamin lika populärt. Och till exempel en anledning, vad jag har förstått i alla fall, att metamfetamin, alltså meth, som vi har fått veta så mycket om via populärkulturen och Breaking Bad. Alltså,
ja, du kan berätta lite, vad är det för någonting?
Det är en starkare typ av amfetaminpreparat helt enkelt. I USA, alla som har kollat på COPS vet vad meth är. Mycket sådana här före- och efterbilder, någon ser först väldigt vanlig ut och sen ser man
helt nedbruten.
Det är väl kanske en liten överdrift på vilka som använder. Men i alla fall, det har ju aldrig slagit i Sverige. Och det sägs ju att det är för att vi alltid haft så hög tillgång på högkvalitativt klassiskt amfetamin. Då.
Ja, det där är ju en port vi kanske inte ska öppna med alternativa droger. Men det är amfetamin alltså. Men ändå...
Så det stod liksom där lite mellan kokain och amfetamin.
Mm.
Och jag är personligen journalistiskt jättesugen på att göra mer på kokain. Eftersom det finns mer kokain i Europa just nu än vad det finns efterfrågan. Det finns enormt mycket kokain. Och mycket av det här handlar ju om vad som hände vid fredsavtalet med Farc-gerillan.
I Colombia.
Man gick ifrån en marknad, en global marknad som kontrollerades av några få aktörer. Mm. Med någon typ av oligopolmarknad. Till en mycket mer söndersprängd, kaotisk marknad. Vilket gör att europeiska mindre kriminella kan handla direkt med Sydamerika på ett annat sätt. Och att också man skickar iväg mycket mer från Sydamerika till Europa av kokainet. Man gör till och med så att man har kokainlabb här, så man skickar kokainbas. Man behöver inte smuggla lika mycket. Och sen gör man den sista touchen för att få pulver här i Europa. Så i Spanien har man sprängt flera sådana labb.
Men
det får bli nästa gång.
Ja, det får bli nästa gång. Det ökar alltså. Om vi går vidare då till nästa MDMA.
Yes.
Det här är kanske det mest uppseendeväckande i programmet, att er public service-motsvarighet i Nederländerna, de har ett program där programledarna testar droger. Varför har man ett sånt program?
Det är en bra fråga. Det här programmet heter Drugs Lab, har funnits länge. Och det är...
Hur länge då?
De har gjort det här i 20 år.
Och hur många droger har de hunnit testa?
De har testat allt utom de liksom svåra opioiderna. Och deras filosofi är att man ska testa de drogerna som är vanliga bland unga i Nederländerna. Och sen gör man det här och så gör man det några år. Sen väntar man tills det kommer en ny generation, så drar man igång programmet igen.
Ja.
För det finns ny liksom utbildning som behöver göras. Och återigen, jag har velat gjort journalistik på det här länge, för det är väldigt spännande. Det är bildmässigt mycket intressant. Och vi hörde av oss till dem, de var skitschyssta och lät oss hänga med helt enkelt. Så det var ju självklart då att göra MDMA. Och MDMA är ju en populär drog i Sverige också, men den är ju inte alls lika spridd som i Nederländerna. Nederländerna är känt för MDMA och det tillverkas mycket MDMA där också.
Där finns det väl också en massa substitut när det inte finns. Men här i Nederländerna, då testar man olika. Vad får man fram då?
Ja, men förutom att hänga med då public service när de tar MDMA på festival, så var vi också på en av de här testklinikerna som finns runt om i hela Nederländerna och som är finansierad av den nederländska staten. Och dit kan du gå med ett piller till exempel. Du har bestämt att jag ska ta MDMA på den här festivalen. Och då kommer de att testa det. Du sitter ner med en person som är liksom lika rolig som din average...
liksom. Average statstjänsteman.
Ja, statstjänsteman. Det är väldigt osexigt.
Ja.
Som ni ser i programmet också. Och så skrapar han eller hon loss lite av det här pulvret och testar dem. Och ser ganska snabbt att det här är det. MDMA, skulle det inte vara det så skickar man det vidare på ytterligare tester. Men sen mäter de också och väger då det här med pillret. Jämför det med de piller som finns i databasen redan. Och ser att den här dosen är milligram. Du är en person, du är 60 kilos kvinna. Du bör inte ta hela det här pillret. Så här. Och kanske i grund och botten, men det finns... Ingen dos är säker för dig, men om du ska ta så säker dos som möjligt, så är det här som gäller. Så det är väldigt... Det är knappast liksom en glamoriserande verksamhet.
Det är lite som att gå på Systembolaget och få en återhållen men ändå guidning i om du nu ska dricka Pinot Noir till middagen. Så...
Drick inte hela flaskan
ja,
själv.
Ja, men lite. Ja. Och det är ju också... Alltså, jag menar, kunskapen om vad man ska ta och sådär är ju en... Alltså, alla vet ju... av erfarenhet att det kan gå snett med alkohol. Liksom. Och på samma sätt, alltså mycket av hälsoriskerna ligger väl i ja, men just en felaktig dosering, någonting som att det finns något i som man inte har räknat med och sånt här.
Ja, men exakt, och det här bygger då på liksom den skadebegränsande filosofin då som Nederländerna var först, inte först, men de var väldigt tidiga att utveckla det under 80-talet med HIV-AIDS-epidemin och man tillät sprutbyte metadonbehandling på den här tiden när Sverige absolut inte skulle ha det för att det skulle bryta mot liksom nolltoleransen och det skulle ge ungdomar signal att nu är det okej att knarka. Sen har det visat sig nu 30 år efter att det var ju Nederländernas filosofi som vann. För vi har ju sprutbyte nu, vi har substitutionsbehandling. Visst, vi har inte den här typen av tester på, och vi har inte på liksom att man accepterar bruk på festivaler och så. Men det är samma filosofi som ligger bakom det. Och som du var inne på, när det kommer till alkohol, de flesta svenskar vet, kanske varannan vatten. Drick inte liksom vodka på när du är hungrig. Det kanske slutar dåligt. Ja, umgås med goda i goda vänners lag och allt sånt där. Det är också skadebegränsande insatser.
Ja, och det är ju för en svensk lite udda att se den här ansatsen ändå. Framförallt just liksom public service-kollegor som testar. Blev du inte sugen på att dra igång något liknande i Sverige? Hur skulle det gå?
Men så här, eftersom jag jobbar ju på SVT och vi är i Sverige och vi har lagar som inte gör... Drogbruk är inte lagligt, eller illegalt drogbruk är inte lagligt. Bruk av illegala droger. Så var det ju omöjligt att göra det här i Sverige. Det är också så att...
Hur kommer det sig? För det, alltså, droger är väl förbjudna i Nederländerna också?
Mm, det är de. Cannabis är inte ens avkriminaliserat på papper. Utan det är tolererat. Mm. De har en väldigt skum politik som heter Geduchtbeleid. Det betyder alltså en toleranspolitik. Så man har helt enkelt bestämt sig från liksom gatan upp till parlamentet att det här är ingenting vi åtalar människor för. Så att de får ju fortfarande köpa sin MDMA på gatan. Sen är det tolererat att använda det. Det som på den här festivalen, det som var intressant med den att det var... Jag såg liksom ett gäng som var packade. De stack ut. Det var inga poliser där. Det var inga väktare. Det var väldigt, det kom liksom inte med i programmet, men det var väldigt intressant. Det var liksom så långt bort ifrån Gävle Cityfest 1997 som det bara går att komma, kan jag säga.
Ja, jo, alltså, och samma vittnesmål har ju gjorts angående ravefesterna på 90-talet. De enda som stod för våld och brutalitet där, det var ju poliser. Och det här blir ju också intressant. Men MDMA... Hur mycket finns i Sverige av det här och hur har ni kunnat
titta på det? Det har ju gått upp och ner och det är faktiskt svårt eftersom det är också en... Cannabis har vi ju bättre koll på, även kokain och amfetamin, men det är så låg användning av MDMA så vi vet inte riktigt. Samtidigt så kan man ju säga att på ett sätt har det fått väldigt mycket uppmärksamhet, blivit populärt i och med den terapeutiska användningen också. Folk har fått upp ögonen för det. Jag vet att jag försökte göra någon TV-grej på för några år sedan på par som använde MDMA tillsammans för att liksom komma varandra närmare som en typ av parterapi. Och i vissa länder så används MDMA i parterapi, vilket är väldigt intressant.
Ja, men då förskrivs den som ett...
Nej, men då, är det inom, det är inom, då kan det vara ett typ vetenskapligt syfte, så, ja. För det är inte riktigt godkänt än, men det har gjort såna studier. Men här i Sverige var det mer att man, liksom någon underground-verksamhet som folk gör. Men det är väldigt svårt att skildra det, för folk är väldigt oroliga för att ställa upp, såklart. Mm.
Och det är det som är ett journalistiskt problem med att skildra drogbruket. Alltså, har du försökt att få människor...
Ja, 100%. Och det finns absolut människor som är villiga att ställa upp med ansikte med allting. Problemet är att det kan ofta vara, då kan det vara andra problem
de kanske inte är representativa.
Nej, exakt. Eller att det finns andra saker som gör att det blir lite tveksamt och sådär. Så att, och i den här, vi har ju vissa anonyma brukare. Ja. De kommer med väldigt lite i serien, men vi gjorde ju långa intervjuer med alla och det är väldigt intressant. Och det är ju helt normala människor. Och de ställde ju upp tack vare att jag har gjort mycket kring den här frågan tidigare, så att de har ett förtroende för mig. Så det var ju väldigt, det var väldigt fint, jag är väldigt tacksam. Jag hade önskat att de komma ännu mer, men det är tight klippning, det är korta avsnitt. Men framöver.
Ja, och jag tycker ändå, det kan ju vara definitivt värt att säga. Alltså man blir lite fnissig eftersom jag är uppvuxen i DDR-Sverige. Jag har fått höra liksom av skolor, polis och auktoriteter att alla de här preparaten hör alla till det farligaste som finns och leder till undergången och sånt där liksom, vilket förstås inte är sant. Men det betyder ju inte att det här är problemfritt, och jag tycker du skildrar och just de här brukarna, nästan alla pratar ju om problem och baksidor.
Ja, och det är jätteviktigt. Och det är jätteviktigt att folk vågar prata om det, och det gör vi ju numera, att skulle jag säga, mycket bättre med alkohol. Även om det fanns en tid, det är också stigmatiserat även om det var lagligt. För det är verkligen inte svart och vitt. Och jag tycker att i liksom de böcker eller den bok jag skrivit och den som kommer senare, jag försöker verkligen inte glamorisera någonting. För det är fortfarande sinnesförändrande preparat det handlar om. Så att det måste man ha respekt för.
Absolut. Jag tänker, det här, det verkar ju för en svensk väldigt främmande att ha statliga laboratorier som testar dina partydroger och sånt där. Men i Sverige testar ju staten också droger, men då om människor har tagit dem. Hur många testas av polisen i Sverige varje år och hur har det utvecklats?
Ja, men där om man titta då sen vi fick en kriminalisering av det egna bruket 88, men det är framförallt 93, för då blev det fängelse
i straffskalan. Yes. Så att man kan undersöka.
Då kan man ta kroppsvätskor. Ja.
Och det gör man?
Det gör man i full rulle. Och om vi tittar på narkotikabrott så var det väl nytt rekord förra året. De var uppe strax under 130 000. Sen är det lite svårt att bryta ner den där statistiken, men man kan säga att runt 7% handlar kanske om överlåtelse och grova brott. Sen är det innehav, mindre innehav, ringa brott och så vidare. Men det är lite svårt att bryta ner statistiken. Men så ser det ut. Det är en väldigt skev fördelning där. Och om vi tittar i ett europeiskt perspektiv så är vi ju synnerligen bäst i klassen på att sätta dit folk som använder narkotika. Det går liksom inte att jämföra. Det är vi som gör det. Och runt mellan 30 och 40 000 urinprov tar polis varje år.
Och det är en betydande del av påföljderna överhuvudtaget i rättsapparaten, om jag har förstått, uppemot 27% eller något.
Ja, jag har inte procentsatsen i huvudet, men det är en stor del, och det är ju också ett brott som är tacksamt, för det är liksom klappat och klart ofta. Speciellt när det finns ett innehav. Ja, men du har på det här strafföreläggande, du erkänner på plats. Så.
Ja, det är väl det här pinräknandet.
Ja, det är inte bara kritiker som har sagt, det är även inifrån polisen som är kritiska till just den biten.
Och det här har vuxit på senare år?
Ja, alltså, svensk narkotikapolitik är ju inne i lite skumt vägskäl, för att allting överskuggas ju av såklart hur det ser ut i Sverige nu med skjutningar, sprängningar. Det är liksom allt fokus är på det. Men om man säger att det här nolltoleransen mot sprutbyten och hela den här vårdinsatserna som tidigare var otänkbara, där har ju svensk narkotikapolitik då förlorat, om man ska säga som så. Det har vi idag. Där har liksom professionen vunnit, eller experterna, hur man nu vill se det. Betyder inte att det inte finns massa problem. Men däremot inom kontrollpolitiken så har vi ju snarare sett straffskärpningar, samtidigt som då regering efter regering har vägrat att utreda om kriminaliseringen av det egna bruket ens har fungerat. Nu är försök till innehav för eget bruk också kriminaliserat.
Vad betyder det?
Det betyder att om du har gjort en beställning till exempel till Darknet eller på sociala medier, men inte fått ditt amfetamin då, eller din MDMA, så kan du fortfarande torska för ringa narkotikabrott.
Ja, och det här är ju det som skiljer sig då, där Sverige skiljer ut sig väldigt mycket i testandet och dömandet för den här typen av...
Vi sticker ut där, ja. Helt klart.
Och finns det, har den här politiken haft någon mätbar framgång i att minska bruk eller skador?
Det är 1000-kronors fråga, men de flesta skulle ju säga nej där. Även om man tycker att den har varit framgångsrik, så blir man ju lite misstänksam när ingen vill göra förutsättningslösa utvärderingar. Gunnar Strömmer påpekar ju nu när den här... Det var ju kriminologer som gjorde en ESO-rapport där, som förordade en avkriminalisering bland annat och var starkt kritiska till hur svensk narkotikapolitik har fungerat. Gunnar Strömmer avfärdade det samma dag med att kriminaliseringen är en viktig norm och hänvisar helt enkelt till att den fria forskningen kan göra de här grejerna.
Ja, de hade ju precis gjort det och pekat på att ingenting pekar på att det vi gör i Sverige har resultat, vilket ju också det ökande bruket vittnar lite om.
Men det är ju intressant att man när man har varit i opposition har varit för en utvärdering av även kriminaliserande av det egna bruket. Men sen när man sitter i regeringen så funkar det helt plötsligt inte. Man måste också tänka på att vi har socialdepartementet kontra justitiedepartementet här. Man kan ju tänka sig vilken sida som bestämmer just nu.
Ja, jag har förvisso inte fått några indikationer på att socialdepartementet är jättesugna på att titta på det här heller. Men...
Nej, men däremot kom ihåg socialutskottet gjorde en enkät 2019 på SVT, frågade alla. Då var det en majoritet som var för en utredning, att även utreda kriminalisering av egna bruket. Det var bara sossarna och moderaterna som var emot då.
Ja, intressant. För det är ju ändå, apropå det här med att vända på varje sten, det är polisresurser, det är människoliv, det är livschanser och annat som... men nu fastnar vi kanske lite sidospår för programmet. Jag tänker där, i programserien, nu är jag osäker på om det är Marcus Heilig eller om det är någon annan som säger det. Men som för ett resonemang mot legalisering i programmet.
Ja, och det här är intressant och här kan man ju stanna upp lite grann för att det blir ju lite, man lämnas där på klippavsatsen lite grann. Speciellt som det här är ett program, vetenskapsprogram och inte ett program om samhället eller liksom politiken. Men det är helt enkelt så att i tredje avsnittet så gör vi bland annat en Verian-undersökning där vi frågar svenskarna vad som är mest skadligt för hälsan, alkohol eller cannabis. Och det är en väldigt tydlig skillnad på unga anser att alkohol är skadligare, äldre anser att cannabis är skadligare. Mm. Det säger ju någonting om vad vi har haft för liksom övertalningsapparat i det här landet bland annat. Sen får också tre forskare som vi har med, bland annat Marcus Heilig som är beroendeexpert, en av världens främsta, jobbar på NIH i USA till exempel. Vi har Amir Englund som är cannabisforskare på King's College och vi har Mats Ramstedt från CAN. Mm. Och alla de får svara på alkohol och cannabis, vad som är farligast. Och vi som har följt forskningen länge vet ju ungefär åt vilket håll det barkar.
Ja.
Sen finns det massa, det beror på. Men generellt sett så är alkohol skadligare, vad vi vet idag. På många olika sätt, när det kommer till beroende, skador på kroppen och så vidare. Men sen säger då Marcus Heilig, och det är det du syftar på Mattias, att det betyder inte att man ska legalisera cannabis för det är att släppa loss ytterligare ett farligt preparat till det som redan är farligt.
Ja, alltså just det här att han resonerar som att om man legaliserar cannabis så väljer man helt det. Om man inte legaliserar så väljer man bort de skador och negativa konsekvenser som följer av att ytterligare ett drogbruk läggs till våra övriga. Och jag blev lite förvånad av att höra ett sånt resonemang från en vetenskapsman, även om han förstås, det är ingen samhällsvetare, men... Det är inte som att bruket av cannabis har försvunnit i Sverige för att det varit jätteförbjudet i decennier. Mig veterligen har det ju som sagt snarare ökat. Har det ens förekommit att drogbruk försvunnit för att det har förbjudits?
Nej. Jag tror alltså... Inte vad jag kommer på. Jag tror att de här tidigare liksom RNS-arna på 80-talet och 70-talet hyllade delvis Kina för att man avrättade opiumanvändare och sånt där. Så kanske i något extremt totalitärt samhälle innan vi hade internet och liksom ett modernt sätt att leva.
Ja,
absolut, ja. Men inte i modern tid, om modern tid nu får vara 90-tal och framåt.
Ja.
Men så här, jag tror först och främst måste vi bryta ner det här lite grann, för det är väldigt intressant. Marcus Heiler är ju beroendeforskare, beroendeläkare. De möter människor med beroende.
Absolut.
Han har ägnat sitt liv åt det. Och han, Joar Gutestam också, som är med i serien, de är ju involverade i Svensk förening för beroendemedicin. Där finns det praktiker, forskare som jobbar med liksom de svåraste patienterna. Men även också folk bara med vanligt alkoholberoende och massa sånt där. Så han talar allt utifrån den...
Att man vill se så lite som möjligt av det elände man möter,
yes.
Det har jag den största sympati för. Men just alltså när det kommer till det samhällsresonemanget, för det är ju också... Alltså drogbruk staplas ju inte nödvändigtvis på varandra. Snus har i Sverige i stor utsträckning och särskilt bland unga trängt ut cigarettrökning. Människor som går på ravenhelg och dansar och är kramiga på MDMA gör sannolikt det oftare istället för att samma helg dricka sig fulla och slåss på stan än att göra både och. Och det är väl vad forskningen säger här, eller?
Det är goda invändningar och så här, det är också... För han tyckte att det var väldigt viktigt att han fick säga det här i serien, och det kan jag respektera. För annars kan folk förvanska det liksom på andra sätt. Men Svensk förening för beroendemedicin, jag inte slår mig på fingrarna nu, men de är ju för en avkriminalisering.
Mm. Och avkriminalisering är då att man inte dömer människor för bruk och innehav.
Exakt.
Det är inte legalisering.
Nej, man kan fortfarande få till exempel en administrativ bot om man går runt. Det på, och det här är också då problemet. En avkriminalisering kan se ut på massa olika sätt.
Ja, och legalisering också.
Exakt, en legalisering kan se ut på olika sätt. Alltså, den tyska legaliseringen är väldigt, väldigt olik det vi ser i Kalifornien just nu. Så att, så här då, om det här hade varit ett samhällsprogram, så de frågor som jag hade ställt då, om vi skulle borra i det här.
Ja.
Okej, ni är för en avkriminalisering. Vi ponerar att vi inför en avkriminalisering av cannabis i Sverige idag. Det hade kunnat, i alla fall enligt mig, fått negativa följder i kampen mot gängen till exempel.
Mm.
För dels så går vi från ett väldigt strikt förbud till en avkriminalisering. Oavsett om inte lagstiftningen är tänkt som det, så kan det fortfarande vara en signal att nu är det så här. Det är mer okej att använda cannabis. Så marknaden kan växa. Eftersom vi har haft så himla förbudspolitik innan. Och då också tillåter man innehav, så kan säljare av cannabis använda det för att ha mer på fickan. Så det kan få negativa konsekvenser på det sättet. Däremot så, om vi pratar om en legalisering som är så här superkommersiell direkt, man får göra reklam och rikta sig till yngre.
Inga åldersgränser.
Nej, inga åldersgränser. Det är klart, det hade garanterat ökat skadorna.
Ja.
Men det finns många liksom, alternativ däremellan.
Ja, inklusive som i Schweiz där man legalt delar ut tunga droger till människor som missbrukar för att de inte ska vara beroende av kriminella för att få det de är beroende av.
Ja, eller begå brott själva, till exempel.
Inbrott och sådär.
Ja, och medmänskligt perspektiv också. Och den typen av experimenterande ser vi ju. Schweiz har just nu försöksverksamheter för inför en eventuell cannabislegalisering. Man tillåter då liksom något socialpolitiskt projekt, liksom vetenskapliga studier, så tillåter man en grupp användare, några tusental i olika städer, köpa cannabis i någon typ av apotek, statliga butiker. Sen har man en kontrollgrupp som inte gör det, sen jämför man de här och det ska ligga till grund då. För som det ser ut nu så kommer antagligen Schweiz bli nästa land i Europa som legaliserar cannabis.
Ja, det är ju apropå den här kommentaren, så är ju den lilla detaljen att det kan vara säkrare för samhället om droger som brukar säljs beskattat och reglerat snarare än som idag av gängkriminella. Men jag antar att du ställde inte så mycket följdfrågor kring det här för att det inte var ett...
Men exakt, och du har helt rätt. Alltså det finns, det tror jag också, det är en... På tal om liksom min journalistiska gärning, vad jag vill få fram, det är att det finns ingen perfekt ruspolitik. Allt handlar om avvägningar. Det är så. Vilka problem är du redo att brösta som politiker? Nu har vi ju i och för sig politiker kanske i Sverige som inte bröstar några av de problemen. Men det är så att göra en reform i någonting är ju inte lätt.
Nej, du kommer få skulden för allt som går snett. Nej. Och någonting kommer definitivt att 100, gå snett. Kring,
det, speciellt kring rusmedel. Det går alltid snett när det krockar med samhället och människorna som bor i det. Dessutom kan det gå snett på olika sätt beroende på hur kulturen ser ut just det årtiondet. Det där kan ju ändras över tid i samma land.
Och det, den typen av trender upp och ner har vi sett också. Du var inne på det sista programmet om cannabis. Då ombeds folk att jämföra där hälsofaran med cannabis med den för alkohol. Och du var inne, vad blir resultaten där?
Men det är ju intressant att vi har ju de yngre då, mellan 19 och 30, så är det ju en rätt grov majoritet som anser att alkohol är skadligare än cannabis. Och sen ju äldre de svarande blir, desto mer anser att cannabis är skadligare. Och det här säger flera saker. Bland de äldre säger, och det är ju vad hela min första bok handlade om, visa varför vi tycker som vi gör om cannabis. Det är inte så konstigt, speciellt de äldre generationerna. Sen om vi tittar på de yngre, det är inte så att de har bytt ut alkohol mot cannabis. Så de är mer, då, inom situationstecken, skötsamma när det kommer till rusmedel överlag. Och det är två trender som pågår här samtidigt. Dels så har man en mer realistisk syn på problemen med alkohol, skulle jag säga. Man förstår på ett annat sätt att, ja, men även om man inte är nykterist så förstår man, det är en drog, den påverkar mig så här. Så att de har en mer realistisk syn än äldre svenskar. Och samtidigt då såklart kulturellt skifte runt om dem, inte minst på digitala arenor, och se vad som händer runt om oss med cannabis. Legaliseringar, man ser medicinsk cannabis, man ser cannabis i wellnessindustrin. Alltså det är ett stort kulturellt och politiskt skifte som sker runt unga människor nu. Så det är klart att de också får en annan syn på cannabis. Det betyder inte att de har börjat använda jättemycket mer cannabis. Absolut inte. Men de har en annan syn på drogen.
Mm. För det var lite grann det jag tänkte på. För det blev lite grann, det framställdes lite grann som vilken drog man föredrar. Men om jag går till mig själv så vet jag mycket väl att alkohol är farligare enligt objektiva parametrar. Absolut. Men den är också roligare och passar mig bättre. Och
integrerad i vårt samhälle.
Oh ja, det är mycket lättare att komma ut och umgå. Ja, det är en social drog på ett annat sätt.
Ja.
Så vad är det folk har svarat på egentligen?
Ja, men, och det där är en bra fråga, och det är därför det är svårt att fråga, inte minst svenskar, om droger generellt.
Mm.
För dels, många av dem som har svarat, nu gissar jag bara, vi vet ju inte, har säkert svarat på riktigt vad de tycker är farligast eller skadligast. Vissa kanske mer så här, vilket lag är jag med?
Mm.
Är jag med i lag cannabis eller lag alkohol? Och där finns det nog äldre som är med i lag alkohol i högre grad. Och yngre som är mer med i lag cannabis överlag.
Ja.
Så det är en väldigt bra fråga. Och det där är ju det trubbiga med, jag menar, jag har gjort en del opinionsundersökningar också med legaliseringsfrågor.
Mm.
Det är skitsvårt i Sverige. För folk har också en ganska låg kunskap. Och då blir det ännu stökigare med svaren där.
Ja, jo, det kan ju stämma. Just det här vad det skulle kunna innebära och sånt där. Och det är ju mycket kunskap söker vi också. För det är inte så många som har prövat. Det är cannabis. Vi ser i delstater i USA och annat att det kan göras på bra och väldigt dåliga sätt.
Ja, och man ser också kändisar idag på ett helt annat sätt, och idoler, alltså i musik. Även om cannabis har ju blivit liksom väldigt, alltså det finns ju en kulturell avförtrollning också med cannabis. Det går ju inte att göra stonerfilmer i USA idag.
För det är, vad är det för någonting?
Med stonerfilmer, om vi tänker liksom, det är från Cheech and Chong, men absolut om alla tänker på alla liksom Seth Rogen-filmer som kom, liksom Pineapple Express, alla de här som kom tidigt 2000-tal. Och där liksom någonstans cannabis är den drivande motorn i konflikten, och det är ofta komedier. Det går ju inte att göra idag, för det är för normaliserat.
Mm.
Det är liksom en del av vardagen.
Det har väl rent av blivit töntigt i ungdoms...
Ja, inte minst...
boomers...
Och här är det här är ju intressant, för att i USA där man då tillåter... Nu har USA som land har inte legaliserat, men vi har 24 plus delstater där. Där man tillåter reklam... Då försöker ju såklart reklamen kontra det här. Så även om det blir lite boomeraktigt så vill man ju fortfarande förknippa då cannabis med... Men det ska vara spännande. Om vi tittar tillbaka på liksom alkohol- och tobaksreklamen på 50- och 60-talet. Man vill knyta det till idrott och så vidare. vilket inte alltid är tillåtet, men det är mer av det där. Om du jämför istället med Kanada som har en mycket mer restriktiv legalisering, där du inte får göra den typen av reklam, där har cannabis definitivt blivit mycket tråkigare, och det är antagligen en av de kulturella anledningarna till att vi inte ser ett högre bruk bland de yngsta i landet efter legaliseringen, utan man ser en ökning bland äldre.
Ja, där ser man. Det är ju en möjlig framtid. Just cannabis och marijuana var drogen du skrev en reportagebok om. Vi ger oss aldrig, så gick det när Sverige förlorade kriget mot knarket, som vi även poddade om 2022. Avslutningsvis, du har varit lite grann inne på det. Har du någon ny bok på gång?
Yes, senaste 1,5 år har jag hållit på med en ny bok. Jag var lite trött på Sverige efter min första. Jag var djupt ner i arkiven där, och både historiskt och nutida. Så jag tänkte att jag måste liksom upp över ytan och ut i världen. Och det händer ju väldigt mycket kring cannabis nu. Så att jag har skrivit en bok som heter Du gröna nya värld, som kommer i januari. Och den kommer att behandla helt enkelt cannabisfrågan. The good, bad and the ugly. Vad har gått bra? Vad har gått dåligt? Och vad vet vi fortfarande inte? Och det här gör jag genom att vara på 4 olika platser. Dels Kalifornien, där vi ser den kanske mest kommersiella legaliseringen. Där den moderna cannabiskulturen har sin vagga. Där det odlas kanske det bästa gräset i världen. Sen är jag i Vancouver i Kanada. När man har då, Kanada legaliserade ju samtidigt som Kalifornien, men man gjorde det i hela landet. Och bara det gör att det är en stor skillnad hur det är att arbeta i cannabisbranschen. I USA, eftersom det är federalt olagligt, du blir beskattad på ett helt annat sätt. Du får inte göra avdrag, för till exempel reklam, inventarier och sånt där. Väldigt tufft. Så att det är en bok som handlar mycket om politik, kultur, väldigt mycket om ekonomi också. För det är någonting som glöms bort här. Utfallet har väldigt mycket att göra med hur man bygger de här regleringarna. Mm. Sen är jag också i Nederländerna och i Tyskland då. Det land som nyligen legaliserade i Europa. Och sen avslutar jag då den här boken med, ja, men dels ett kapitel om hur ser framtiden ut. Cannabis är bara början. Det kommer andra droger. Det behöver vi acceptera, vare sig vad man än tycker om den här frågan. Men framförallt så i en lång epilog, och det här ska bli intressant att prata med dig om i framtiden, så ritar jag upp ändå en kontrafaktisk framtidsskrivning som är lite så här: Sverige kommer inte att göra det här, men om Sverige skulle bestämma sig för cannabisreform, och vad kan vi då lära av de som redan har börjat experimentera? Så ritar jag upp 5 olika scenarier, från en vanlig avkriminalisering till en super fri svensk cannabismarknad, och allting där mittemellan med systembolagsmodell och så vidare.
Ja, det är kanske ingen hemlighet att jag är på den superfrihetliga sidan vad gäller alla slags droger. Men det får vi prata om nästa gång, och du är ju dessutom samhällsjournalist, så du får inte ha några egna uppfattningar om det, utan skildra vad andra tycker och tänker.
Det är så skönt, för då kan man ju liksom bara flyta med strömmen.
Ja, och lämna de tuffa besluten åt andra. Men vi kan konstatera att gräset definitivt är grönare på andra håll än i Sverige. Tack så mycket, Johan Wicklén, för att du var med oss idag.
Tack så mycket.
Johan Wicklén, aktuell med SVT-serien Så knarkar Sverige. Tack också till alla er som lyssnat. Hade ni höga tankar om det här poddavsnittet, eller blev vårt samtal om mätningar i svenska städers avlopp något av ett lågvattenmärke? Maila tankar, synpunkter och förslag till ledarsidan@svd.se. ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson. Tack för den här gången.